Du lyssnar på Brodermördaren av Thomas Blom, inläst av mig, Harald Leander. Prolog. Familj i fångenskap. Mor, se vad far ritar. Kom fort. Karin såg upp från sitt arbete med att laga follen på en av Sigrids klänningar som fastnat i slottsparkens taggiga rosenbuskar. Lille Gustav vinkade ivrigt på henne från sin fars knä, röd i ansiktet av upphetsning. Knäktar och kanoner och skepp, kom mor! Vid bordet borta vid fönstret satt Erik, lutad över ett stort stycke fint lumppapper som han fyllt med sina syrligt tecknade bilder. Karin reste sig från bänken, skyndade bort till sin make och böjde sig fram för att beskåda hans verk. Att Erik hade god hand med penna och bläck visste hon sedan förut, men de avbildningar han nu åstadkommit var nästan skrämmande lika sådant som kunde beskådas i verkliga livet. Karin drog efter andan vid åsynen av krig och mord, soldater i rustning som högg av huvuden, rände pikar genom bukar, avlossade skott med hakebössor, blev nedtrampade av hästar, sprängde borgmurar i luften, brottades man mot man högt upp i riggen på ankrade fartyg. Gudskelov hade hon inte behövt se mycket av sådana omänskliga handlingar med egna ögon, men hon visste att Erik både bevittnat och ställt till med en hel del illdåd medan han fortfarande var kung. Och antagligen var det just så här det tedde sig när människor i skräck och vånda slogs för sina liv. Gustav såg upp på sin far med en min av nyfiken beundran. Vilka är det som slåss med varandra, far? De här trupperna som får på tafsen, ser du hur de flyr? Det är min bror Johans legoknäkter. Och de här kararna som vinner över dem, det är mina styrkor. Folk som slåss för att jag ska få min tron tillbaka. Ser du hur starka och modiga de är? De vet att deras kung kommer att belöna dem rikligt. Karin kunde inte låta bli att sucka. Djupt. Det hade gått nära 5 år sedan Erik genom sina bröders försorg förvandlades från konung till fånge. Man kunde tycka att han haft tid att förlika sig med sin lott. Att vara tacksam över att hans liv sparats och över att han fått lov att dela fångenskapen med sin familj. Men drömmen om hämnd och frihet tycktes alltjämt leva lika stark inom Erik som den första dagen när fängelsets dörr slog igen bakom honom. Utan att säga något la hon handen på hans arm, hoppades att den lätta beröringen skulle lugna honom som den gjort så många gånger förut. Men det visade sig bli tvärtom den här gången. Låt bli och knuffa mig, kvinna. Ska du fördärva teckningen för mig? Erik snodde runt i stolen och blängde på henne med ilskan sprutande ur de blå ögonen. Karin tog ett hastigt steg tillbaka och ruskade på huvudet. Det var inte min mening, Erik, men... Hon tvekade, men kunde inte hålla inne med vad som bekymrade henne. Är det bra för Gustav att se sådant? Mord och blodsutgjutelse, menar jag. Erik rynkade pannan och teg. Den lille pojken skruvade på sig sin fars knä och kastade ängsliga blickar mellan mor och far. Han var beredd på det värsta, anade Karin. Hur många gånger hade inte Erik farit ut i vrede mot dem som stod honom närmast, när vanmakten och besvikelsen fick honom i sitt våld? På vilket sätt skulle det skada pojken att få se hur det går till här i världen, sa Erik till sist. Hans röst var lugn, men Karin såg i ögonvrån hur hans högra hand öppnades och slöts gång på gång, som av sig själv. Hon kände igen tecknen och sökte förtvivlat efter en möjlighet att stävja det hotande vredesutbrottet. Det är klart att vår son måste ta lärdom av sin far, började hon. Men min kära make måste betänka att han ännu är helt ung, bara 5 år. 5 år, avbröt Erik, och nu höjde han rösten ordentligt. När jag var 5 år hade jag sedan länge skolmästare som undervisade.